Artikel 3. Reportage. Inför på tal om Stockholms valbevakning. Söndagen den 13 september så är det ju val. Och val i Stockholms kommun. Och inför valet så ska vi träffa samtliga partier för att ta reda på vilka hjärtefrågor de har och hur de vill att Stockholm ska styras. Och inför detta så tänkte jag och Peter Gropman ha ett uppsnack här så att du har tillräckligt på fötterna för att förhoppningsvis hänga med framöver med alla valfrågor. Hej Peter!
Hallå, hallå!
Du... Jag tänker att vi ska börja med hur det ser ut i Stockholms stad idag, för den som inte har koll. Vilka är det som styr?
Ja, i kommunfullmäktige då så är det ju som i riksdagen 8 partier representerade. Och de som sitter i politisk majoritet i stadshuset är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och de som är i opposition då, det är ju Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
Mm, för i förra valet så blev ju resultatet så i Stockholm att Socialdemokraterna fick 29,4%, Vänsterpartiet fick 15,4% och Miljöpartiet 6,0%. Och då fick de alltså 50,8% av de giltiga rösterna. Och de övriga partierna, de fick följande fördelning. Det var så att Moderaterna fick 18,3%, Sverigedemokraterna 8,0%, Liberalerna också 8,0%, Centerpartiet 6,7% och Kristdemokraterna fick 3,8% av rösterna. Men i riksdagen så känner vi ju till Tidösamarbetet. Mm. Finns det i stadshuset?
Nej, inte på samma sätt. De har inget liksom formellt samarbete där SD är representerade. Men de brukar ju ha så här gemensamma uttalanden då från M, L, KD och C ibland då. Och de har faktiskt använt sig av, och kanske gör det fortfarande, av det gamla samarbetet som går under namnet Alliansen, som ju skapades på riksnivå med Fredrik Reinfeldt i spetsen för herrans många år sedan nu. Men inget Tidö, men det gamla namnet är liksom används fortfarande. Och det som sticker ut lite grann i Stockholms stad här då, om man jämför med riksdagen, det är ju att Miljöpartiet har regerat tillsammans med borgerligheten under Daniel Heldéns tid.
Just det.
Och om de kommer att söka ett sådant samarbete efter valet, eller om oppositionen kommer att sträcka ut en hand till Miljöpartiet, det är ju skrivet i stjärnorna, kan man säga. Mm. Ganska oklart just nu. Och om man lyssnar på fullmäktige och debatterna där, så är ju stämningen inte jättegod mellan Moderaternas Dennis Wedin och Miljöpartiets Lars Strömgren i trafikfrågor exempelvis. Men vi vet ju det av erfarenhet att det är en sak vad de säger till varandra i talarstolen och i media, och en annan sak vad som sägs liksom i korridorerna och i de här liksom olika nämnderna och sånt där som de sitter i. Så det är alltid svårt att bedöma, tycker jag, om det finns liksom öppningar. Men det verkar i alla fall inte finnas några sådana liksom möten eller införträffar för ett eventuellt samarbete. Inte vad vi har hört i alla fall.
Precis, och här i På tal om Stockholm så kommer vi ju träffa alla partier nu innan valet. Och vem som blir den första som du ska träffa, det kommer vi berätta lite senare. Och du Peter, du har ju träffat främst gruppledarna. Vad för frågor har du haft med dig? För du har redan träffat några stycken här under våren.
Ja, precis. Men vad de är mest nöjda med under mandatperioden, även om de sitter i opposition. Man kan ju liksom jobba för att liksom, sätta strålkastarljuset på vissa frågor som man tycker är fel. Vad har de kunnat gjort bättre? Vem tar vem? Den här frågan vi pratade om precis. Hur det ska se ut efter valet. Och sen har jag också ställt frågor om ledsagningen och snöröjningen. Och ledsagningen då, det vet ni ju, ni som lyssnar, att det görs ju olika bedömningar beroende på vilken stadsdel man bor i. Alltså bedömningar vad gäller antalet ledsagartimmar. Och här tycker jag verkligen man ska lyssna noga här på de olika politikerna. För de har ganska olika alternativ eller lösningar på hur ledsagningen ska bli mer liksom rättvis eller vad ska man säga, jämlik, ja, liksom mellan stadsdelen här. Och ja, men, något exempel här, någon säger ett digitalt AI-stöd till handläggarna skulle vara en variant. Ett annat parti vill fortsätta driva frågan om fri ledsagning, den så kallade Landskrona-modellen som vi har hört om genom åren. Och sen då en centralisering av bedömningen exempelvis och sånt. Så här kommer det lite olika förslag på hur man skulle kunna göra med ledsagningen. Så det blir intressant att lyssna på, tänker jag.
Och du har ju varit i stadshuset och träffat dem. Jag har varit där några gånger. Men jag är nyfiken på hur deras arbetsplatser ser ut. Hur ser det ut där de arbetar, våra politiker?
Alltså besöka stadshusets inre, det är ju verkligen en speciell upplevelse, tror jag du också känner.
Ja.
Man, först och främst så kan man ju säga att det är inte så tillgängligt. Det är ganska mycket små trappor här och var, och ja, det känns att huset har mer än 100 år på nacken. Mm. Man kanske inte tänkte likadant med tillgänglighet då när det byggdes, men det är också väldigt pampigt och högtidligt, och Blåhallen, den är ju central i stadshuset. Och när man leds in då till politikernas kontor så går man i långa korridorer med fönster ut mot Blåhallen. Så man kan liksom alltid kika ner där och se om, ja, är det någon förberedelse här för någon fest? Eller då tänker man lite på Nobelfesten och sånt där. Så det, och det är ju som ett konstmuseum också med all utsmyckning i stadshuset. Men deras kontor då, de ligger liksom i en fil i en avlång inre korridor som omsluter Blåhallen. Och det är verkligen knarrande golv. Politikernas kontor, de är ganska stora och rymliga. Det ska liksom märkas vem som bestämmer, tänker jag att grundtanken kanske var. De har stort skrivbord ofta och ett stort bord där man kan, de kan sitta och ta emot flera gäster. Och det var där som vi ofta satt och gjorde de här intervjuerna då. Och de har också oftast en presssekreterare eller medarbetare med sig som man blir upphämtad av. Alla utom Sverigedemokraterna har ingen, utan där är det Gabriel Kron som sköter allting själv. Och så, ja, men det är ganska liksom, ute i korridorerna så är det ganska kalt och liksom så lite högtidligt nästan. Men när man kommer in i de här kontoren då, så känns det lite mera, vad ska man säga, hemtrevligt. Ombonat, ja, exakt. Och som i alla offentliga byggnader nu för tiden så är det en hög säkerhet. Man blir ju hämtad som sagt av en medarbetare, man får legitimera sig, man får skriva in sig. Och när man blir ut, när man ska gå ut därifrån då, när man blir utledd så att säga, då får man inte bara gå vidare till någon annan i stadshuset, utan de måste se till så att man kommer ner till vakten och sen blir utsläpp. Så det är väldigt noga med det där.
Just det.
Det märks.
Hur taggade verkar de vara på valrörelse då?
Ja, jag tycker inte det märktes jättemycket när jag var där. De har ju ganska hårt schema, hårt reglerat, liksom varje minut är schemalagd. Det märkte man väl en del, men jag tycker att det händer lite mer på sociala medier, har jag märkt de senaste veckorna här. Det är ju lite olika hur oppositionen, kan man väl säga, generellt är kanske lite mer aktiva på sociala medier. Och ett tydligt exempel nu på hur de satsar på att komma ut på sociala medier, det var häromdagen här som jag noterade att Kristoffer Fjellner och Dennis Wedin från Moderaterna och även Nike Örbrink från Kristdemokraterna har gjort filmer från Sveavägen. Där har ju cyklisterna och gångtrafikanterna fått mycket större yta, och biltrafiken, den har ju fått liksom mindre plats då, och detta har det blivit köer. Som gammal trafikreporter så ska man inte dra några långa slutsatser av varför det blir köer, men det har i alla fall blivit köer. Sen om det beror på den nya vägen, det vet vi inte riktigt. Men i de här köerna då, så har de på filmat när de bjuder bilister som sitter i köer på kaffe. Och sen då står och argumenterar för att det här är då helt uppåt väggarna, tycker de. Det tyckte jag ändå, så att det var liksom ett tecken på att de verkligen har utnyttjat sociala medier, liksom världen på ett nytt sätt. Som vi kanske inte har sett i andra valrörelser tidigare. Inte här i Stockholms stad i alla fall. Så det var lite intressant, tyckte jag.
Ja, men vi får väl se hur liksom aktiva de kommer vara här nu under månaderna på sociala medier. Men hur den går i höstens val så är ju några nya röster och dessutom flera politiker som har meddelat att de kommer att sluta och inte ställa upp. Vi har ju Karin Wanngård som ju är stadens finansborgarråd, socialdemokraten. Hon kommer ju inte ställa upp nu. Utan Nej. Istället är det ju Emilia Bjuggren som är finansborgarrådskandidat, kallar de henne. Vilka fler är det som har meddelat att de inte kommer fortsätta?
Jan Valeskog, Socialdemokraterna, han har ju varit med väldigt länge. Deras starke man kan man väl säga i bostadsfrågorna. Torun Boché, Vänsterpartiet, kulturborgarråd och äldreborgarråd va? Har jag för mig. Det är. Hon har ju sagt att hon ska sluta också. Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, vill satsa på en plats i riksdagen. Och sen då, den stora skrällen, det är väl ändå så att Jan Jönsson från Liberalerna helt och hållet lämnar politiken efter partiledaren Simona Mohamsons svängning i frågan om Sverigedemokraterna. Så det är väl den stora skrällen som liksom också har påverkat.
En stor profil bland liberaler.
Verkligen. Och inför att han gör sin sista dag på jobbet så la han ut ett inlägg på sociala medier på Instagram. Det är en bild på honom där han står i en blå kavaj och en blommig skjorta. Det vet ni alla som har lyssnat på fullmäktige att han har ofta blommiga skjortor på sig. Och där står det stay in school och så gör inga dumheter medan jag är borta. Och då, det är då en parafrasering på Per Ahlmark, den gamla folkpartiledaren. Gör inga dumheter medan jag är borta. Och sen är det ett ganska långt text då om, ja, där han tackar för sig helt enkelt och skriver några väl valda rekommendationer till sina efterträdare helt enkelt.
Ja, okej.
Alltså det blir många röster, nya röster att lära sig till hösten tänker jag här.
Ja, precis. Nya personer att lära känna som kommer stå i talarstolen där i rådsalen. Ja. Jag tänker också att vi ska ta lite om hur det är med valdeltagandet i Stockholm, i kommunen.
Mm. Ja, alltså de som var då röstberättigade förra valet i Stockholm då 2022, det var 773 389 personer. Och då, alltså delen av dem som röstade då, det var 618 245 personer. Mm. Och det blir då ett valdeltagande på 79,9% och det är en minskning med 3,6 procentenheter jämfört med valet 2018. Så vi får se här om det blir fler som går och röstar eller om det stannar kvar eller om det blir en minskning. Det blir spännande att se tycker jag.
Ja.
Det finns, har vi soffliggare här i Stockholm?
Ja. Hur ser det ut i de olika stadsdelarna i de olika områdena då?
Högst valdeltagande var det i valkretsen Södermalm-Enskede med 86,5%. Ett Södermalm-Enskede tror jag den heter. Och även valkretsarna 2 Bromma-Kungsholmen och 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla stan har ett valdeltagande på över 85,0%. Och i Östra Söderort så hade vi ett valdeltagande på 77,2% och i Västra Söderort på 78,5%. Lägst valdeltagande det fanns i Yttre Västerort på 65,2%.
Ja, och i nästa vecka så drar vi alltså igång den här serien där du träffar Stockholms politikerna. Men vem blir den första? Det tänkte vi bestämma nu genom att lotta.
Ja, det är ju fotbolls-VM-tider och där lottar man ju mycket inför gruppspelet. Ja. Vi vill inte vara sämre.
Nej.
Jag har lagt ut alla namn här i en liten hög på lappar. Mm. Jag ska säga det också att Liberalernas representant Gulan Aci, hon har ju inte gjort någon intervju med ännu eftersom hon precis har börjat. Så den kommer komma sist i serien så vi lägger bort henne. Förlåt Gulan, tills vidare här och så får hon komma sist. Men då ska vi se här vem som blir först. Jag tar upp en av lapparna och på den läser jag. Nu får du lägga till en sån här liten trumvirvel här. Jag har knygglat ihop lappan här så jag knappt får upp den. Då är det Kristoffer Fjellner från Moderaterna som är först ut.
Kul!
Spännande, spännande.
Utan någon annan värdering ska jag säga. Jag är neutral.
Ja, precis.
Det är bara kul.
Ja, nummer 2 är också lika spännande ska vi säga. Och det är då Gabriel Kron från Sverigedemokraterna. Så, jag lägger dem på rad här så vi håller koll på det. Och nummer 3 blir då Jonas Naddebo från Centerpartiet.
Ja, det blir massa opposition här i början.
Ja, verkligen.
Oppositionspolitiker.
Och vi ska också säga det att politikerna då i den här serien, de har fått samma frågor på ett ungefär, och de har också fått veta vissa frågorna i förväg så att de kan förbereda sig, men andra frågor vet de inte om innan. Så vi har försökt göra det så rättvist som möjligt där.
Ja.
Och sen då, den fjärde personen här som vi ska höra, det är Alexandra Mattsson från Vänsterpartiet.
Ja.
Så här kommer då alla. Nu ska vi se. Och sen så kommer Lars Strömgren, Miljöpartiet. Och sen har vi Emilia Bjuggren från Socialdemokraterna. En av finansborgarrådskandidaterna alltså. Och Nike Örbrink från Kristdemokraterna. Där har vi det.
Ja, och för dig som inte vet så kommer ju På tal om Stockholm komma ut hela sommaren. Och de här intervjuerna kommer då komma nu under sommaren och början av hösten.
Just det.
Och några datum för dig som är liksom sugen på valrörelse, så kan jag berätta att valaffischerna, de får sättas upp den 16 augusti. Jag vet att en del brukar fuska lite kanske, men 16 augusti så är det liksom tillåtet att börja affischera. Och förtidsröstning, det kan man förtidsrösta. Det kan man göra från den 26 augusti fram till och med valdagen. Och valet, det äger ju rum den 13 september.
Och det här är ju spännande tycker jag med val. Både när man hängt med här i Stockholms stad och på riksplanet. Regionen är jag sämre på, ska jag säga. Där finns det förbättringspotential hos mig, men att kunna mer om. Men ja, det är väldigt, väldigt spännande här. Lika spännande som fotbolls-VM just nu.
Ja, det ska bli jättespännande att höra de här intervjuerna i kommande nummer. Tack så mycket Peter Gropman för att vi kunde prata lite om det här.
Yes, tack så mycket.